Det här är poddversionen av Sommar i P1. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
Dags för Sommar i P1 från Hudiksvall med Per Johansson.
Så stod vi där, hela glada Hudik-teatern vid passkontrollen i New York. Vi hade nått våra drömmars mål. Det var första utlandsscenen för många i vår ensemble och jag hade påmint alla att de skulle säga att de var turister när vi skulle genom tullen. Precis innan vi ska gå igenom så skriker en av våra skådespelare: Per, skulle jag säga att jag var terrorist eller turist? Hej, jag heter Per Johansson och är grundare av Glada Hudik-teatern. Det är en teatergrupp med utvecklingsstörda och normalstörda. I mitt program ska jag prata om hur viktigt det är att bli sedd, behövd. Och hur viktigt det är att man får göra det man är bra på för att lyckas. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes. Det var The Killers med låten Human. Att få prata sånt här program är bland det finaste man kan göra. Och då tänkte jag, vad är det finaste för mig? Jo, det är mina barn. Och när man får barn, då reflekterar man över saker som man inte gjort förut. Jag tycker en av samhällets viktigaste uppgifter är att säga till alla människor, normalstörda, utvecklingsstörda, barn och vuxna, att man känner tillhörighet och att man betyder någonting. Därför får jag en klump i magen ibland när jag besöker fotbollsanläggningar och ser barn spela. Föräldraskaran skriker åt sina barn precis som de vore på en tjurfäktningsarena. Passa, spring, skjut, rörelse, massa termer. Och barnen blir lätt förvirrad. Och det är så skönt när en av föräldrarna skriker till sin son, pressa uppåt. Och vad är uppåt för en 10-åring? Pojken tittar naturligtvis rakt upp i skyn. Jag tycker det vore en bra regel om alla föräldrar måste vara tysta när de såg på fotboll. För det är så befriande att se när samtliga spelare stannar upp i båda lagen. När målvakten skriker, nu kommer tåget. En annan kille i samma lag fyller i, det är X2000. Och samtliga spelare glömmer bort spelet för en stund och följer tågets framfart. Det är det som är så befriande. Det gör mig också ledsen varje gång när vi som kallas vuxna börjar toppa när barnen är 10 år gammal. Jag tycker det vore förbjudet. Jag tycker det var någonting man skulle lagstifta emot. Jag tycker inte det är okej att segregera ett barn i form av topping för man har vuxit klart. Jag hade förmånen att coacha min sons lag en gång. Vi ligger under med 6-1. Det är 4 minuter kvar. Då kommer en kille från bänken upp till mig. Och nu tänker jag, nu ska jag få en utskällning för jag var så dålig tränare. Då flinar han och säger, Per, vi har fortfarande chansen. Och i bilen på vägen hem så funderar jag på, vad betyder mest för den här killen? Att vinna matchen eller att ta på sig en fotbollströja och tillhöra någonting? Jag tror på det sistnämnda. Våra barn har jämt varit en blandning mellan mullvad och människa. Mer under jorden ovan. När de gick i dagis så lämnade jag det bästa jag hade till en dagisgrupp. Och de som jobbade där känner bland de sämre i samhället. Det tycker jag är ett hån. Varje dag gick jag lämna det bästa jag hade till en grupp. Det var 20 sådana här mullvadar. Jag har problem med att hålla reda på en. Hur ska man kunna hålla reda på 20? Nej, jag tycker man ska minska barngrupperna med hälften. Så tror jag också man minskar kriminaliteten med hälften. För vad jag tror och vet är att barn behöver tid. Och ett tips till alla kommuner som vill marknadsföra sig är att vill man ha den bästa marknadsföring så kan man ha som mest 10 barn i varje dagisgrupp. Max 12 barn i varje klass. Då tror man gör skillnad. Jag försökte vara duktig en gång och gjorde en sån här föräldradag på dagis. Och då fick jag insikt. För när man står i ett rum som kallas omklädningsrum. Där det luktar en blandning av mögel, torkskåp och grus. Och man ska klä på alla dessa små varelser galonisar. För det ska ut och hoppa i varenda vattenpöl på gården. Så uppstår ett krig. Man får ett Spiderman i ögat, jord i håret, en innebandyklubba i ryggen. Och när kampen äntligen är vunnen och alla är påklädda, man tänker ja, nu ska de ut. Då ska ju tre in och kissa igen. Nej, personalen på dagis borde ha Nobelpriset för allt tålamod och ork. Och framförallt, ge dem högre lön. Så jag är så fascinerad över hur vår sexåriga dotter ligger och sover. Hon ligger på rygg med armarna utsträckta åt varsin sida av världen för att utan rädsla möta sina drömmar och sin morgondag. Bredvid ligger jag föreställande vuxen, hopkrypen och rädd. Rädd för om jag har valt rätt mellan bergvärme eller pellets eller vilket bredbandsbolag som är det bästa. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Father and Son med Cat Stevens. Du lyssnar på Sommar med mig, Per Johansson. Jag är uppvuxen i en liten ort som heter Delsbo, knappt 4 mil från Hudiksvall, där alla visste allt om alla. Jag växte upp tillsammans med mamma, pappa och min brorsa. En ganska trygg och oskyldig uppväxt. Det enda som var ett hot i min omgivning var kackarna. Ja, det var så man kallade gröna vågen-människorna som bodde i kollektivet Ljusbacken. De skulle man inte gå nära, sa man. Snacka om fördomar. Jag trodde ju på de vuxna. Det är därför det är så viktigt att förstå att barn inte föds med fördomar. Det får de av oss. Ska vi få ett rikare samhälle så måste man skapa plattformar för människor att mötas. Så man får ökad förståelse. I min uppväxt gällde fotboll, sparka burken, leka tjuv och polis och palla frukt från grannarnas trädgård. Och vår specialitet i pallningen, det var att dra upp morötterna, ta en tugga och stoppa tillbaka dem. Och lika spänd var vi varje år när grannen skulle skörda och ta upp sina morötter. Hur reaktionen skulle bli. Jag flyttade in sen till den stora staden Hudiksvall. För mig kändes det som att resa till rymden, att resa till månen. För jag visste ju inget annat än Delsbo. Det fanns ju allt. Jag träffade snabbt kompisar genom att jag spelade fotboll. Och med mina bästisar så startade jag ett gäng som hette Funkis. Med Z på slutet. Vi tyckte upp skjortor. Fixade röda kepsar. Vi hade till med en slogan som löd "We are cool, we are mean, that's why we are the funky tree." Vi trodde det här skulle bli en supersuccé. Men den uteblev. Men vi kände oss i alla fall coola. Tills vi mötte tjejerna i samma ålder. De ansåg att de låg lite före oss i sin mognad och de såg oss totalt. Tjejerna hängde ju med äldre killar, de åkte kabbade bilar, hade axelvaddar och lyssnade på What is Love med Hathaway. De tyckte att vi var töntar. Vi fattade ingenting för vi hade lagt ner så mycket tid på både namn och kostym. Vad gör man inte för att vara cool och tillhöra något? Gänget finns fortfarande kvar, tror jag. Ingen har sagt att det var splittats i alla fall. Vi syns inte lika ofta idag och vi har inte våra skjortor längre. Men vi lever på minnet. Det var Lars Winnerbäck som sjöng låten Solen i ögonen i sommar med mig, Per Johansson. Ja, det var allt om min barndom. För denna gång. Jag hade egentligen en dröm. En dröm om att bli fotbollsproffs. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Min kompis Thomas Brolin hamnade i världslaget och jag hamnade på en V-backe med utvecklingsstörda. Det var väl ingenting man skröt om för polarna till en början. Jag var inte stolt över det då. Men jag är otroligt stolt över det idag. Med facit i hand är jag oerhört glad att jag fick det jobbet jag fick. Jag går till jobbet varje dag och möter människor som älskar att jag kommit dit. Och det är väl få förunnat. När jag började mitt jobb 92 på ett dagcenter i Hudiksvall så jag hade jättemycket fördomar mot utvecklingsstörda. Nästan precis samma fördomar som jag hade mot kackarna i Delsbo. Men fördomar hade inte kommit från de vuxna i min omgivning. Utan jag hade inte träffat så många utvecklingsstörda på den tiden. De var inte lika synliga då. Och jag minns första dagen när jag var på väg till jobbet så hade jag en så otrolig ångest. Jag var helt säker, jag skulle möta människor, skulle hoppa på mig, drägga på mig och bita på mig. För sådana fördomar hade jag. Men när jag klev in genom dörren mötte jag till min förvåning de utvecklingsstörda som gav mig en kram och sa: "Gud vad roligt att du är här." Det är en stor kontrast till vad många av oss normalstörda säger när vi kommer till jobbet: "Fy fan, nu är vi här idag igen." Det häftiga med utvecklingsstörda är att de inte behöver skriva värdegrunder eller åka på kompetensutveckling. För de besitter den största egenskapen en människa kan ha. De behandlar människor lika, trots hudfärg, trots ras och kön. Och det klaraste och mest lysande exempel jag har på det, hur det fungerar i verkligheten, det var när vi spelade vår Elvis-föreställning i Hudiksvall. Vid det tillfälle var landshövdingen där och tittade. Och det roliga var att alla frågade just: "Vem är han?" För han kom in bakvägen, hade sin egen chaufför och massa saker. Och jag försökte förklara att det var en landshövding, men ingen av skådespelarna förstod riktigt. I pausen kommer landshövdingen in och enligt hans agenda ska han ställa massa frågor till våra skådespelare om hur teatern fungerar. Men han får ingen kontakt. Och jag såg hur han också hade fördomar, hur han var rädd att närma sig och hur konfunderad han var. För alla gick förbi honom. Men plötsligt så bröts tystnaden att en av våra utvecklingsstörda skådespelare kollar ut från sin loge och skriker: "Per, vart är hövdingen?" Då pekar han stå där. Den här killen går fram till landshövdingen, ställer sig näsa mot näsa. Och jag har aldrig sett så rädd landshövding i hela mitt liv. Jag kanske inte har sett så många rädda heller. Och säger: "Är det du som är hövding?" Och landshövdingen nickar förskräckt. Och så blir det knäpptyst. Och då säger killen till han: "Ugg." We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Elvis Presley med Suspicious Minds. Ugget till landshövdingen är nog det häftigaste tecken på integration jag sett någonsin. För helt plötsligt hade landshövdingen och våra skådespelare fått någonting gemensamt. Och det är först när man får någonting gemensamt, det är då kommunikation uppstår. Och när kommunikation uppstår, då får man förståelse. Och när man får förståelse, det är då fördomarna faller. Och det är det som är integration. Integration för mig handlar inte om att alla ska bli lika. Vi måste acceptera att vi är olika. Jag har gjort en personlig reflektion de senaste 5 åren. Att pendeln snart slår i botten. Vi tittar på ett tv-program där man opererar om varandra för att få ett ideal. Vi ska hela tiden bli mer och mer produktiva, vilket gör att de svagare i samhället inte platsar längre. Högerextremisterna har aldrig varit så starka sedan andra världskriget. Nu tror jag upp till dig och mig. Hur vill vi ha ett samhälle om 10 år? Vill vi tillåta mångfald och olikheter eller vill vi ha en perfekt människa? Nu kan vi inte gömma oss längre och skylla på regeringen, kommunen och statsministern. Jag tror att fortsätter vi sticka huvudet i sanden och inte acceptera människor för dem det är, så tror jag att det kommer bli riktigt jobbigt framöver. Och varför jag tror Glada Hudik-teatern, tv-programmet En annan del av Köping får en sån enorm genomslagskraft är att det är långt ifrån perfekt, men det har något annat. Det är äkta.
Basse, du är stort själv! Själv! Vi hänger på Dixie!
Ja!
Mannen i ditt liv!
Det är jag! Maybe I did treat you quite as good as I should have.
Det var Always On My Mind med mig, Theresia Widarsson.
Varför Elvis blev en sån stor succé, det är för hur vi vågar ta klivet från Hudiksvall till Cirkus i Stockholm Och blev inte sämre att vi fick komma efter Mamma Mia. Hela Mamma Mia-ensemblen och personalen på cirkus fick oss känna oss hemma på nolltid. De tog emot oss med öppna armar, trodde på oss. Och med respekt så fick de oss att känna oss trygga. Tack alla för det. Ja, och det här var också första gången vi fick möta media på riktigt. Och det häftiga är att alla våra skådespelare, de är född mediatränad. De älskar att prata med journalister. Och intervjuerna var också speciella, för det var inte journalisterna som intervjuade våra skådespelare, utan var tvärtom. Våra skådespelare intervjuade till slut journalisterna, och inte med vilka frågor som helst. Utan frågor som, när uppfann man bilbesiktningen egentligen? Varför finns det väntrum? Och hur länge har lingon funnits? Och jag tror många journalisterna funderar fortfarande. Vi ska också åka på Sverigeturné med den här Elvis-föreställningen, så kanske vi kommer just till dig. The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Varför vi konsekvent använder begreppet utvecklingsstörd och normalstörd är för att det hela tiden går trender i vad man ska kalla utvecklingsstörda människor. Därför har vi valt en linje. För vad ligger nivån för normal egentligen? Vi vet ju inte varför vi och hur våra liv uppstod. Det finns många teorier, allt ifrån religiösa till vetenskapliga. Människan är kanske skapad utifrån en idealmodell, men med så oändligt antal många variationer. Så det är omöjligt att tala om för vad som är normalt. I grund och botten i alla människor, och det är det hela handlar om. När jag började mitt jobb på en vedbacke med utvecklingsstörda så kände jag direkt att vedklyvning inte var min framtid. Men när jag mötte de här människorna som begreppet gör bort inte existerar för, så tänkte jag, här kan förverkliga en annan stor dröm som jag hade. Drömmen om att spela teater. Så jag tog upp den här idén med ledningen, men ganska snabbt fick jag klart för mig att teater inte alls var något alternativ. För i början av 90-talet hade vi just lagt ner alla institutioner, och att spela teater var det närmaste otänkbart. Därför fortsatte vi med saker som skulle träna de utvecklingsstörda på att bli normala och anpassa sig till samhället. Vi ska normalisera, heter det. Något som jag tycker är ganska konstigt. För jag tycker det är onormalt. För en onormal att bli normal. Vi gjorde de mest konstiga saker. Vi byggde något som heter händelsecentrum. Där dessa människor jag hade förmån att jobba med skulle stimuleras. Jag minns i ett rum där kunde gå in, där blåste det. Jag kunde blanda i extrakt, det luktade löv också. Då tänkte jag, när vi stod där i blåsterna fläktar, varför går vi inte ut där det blåser? I det här fallet har min åsikt alltid varit glasklar. Vill man stimulera människor så måste man göra det på riktigt. Vill du känna blåst så ställ dig då i blåsten. Vill du känna lukten av löv så lukta då på löv. Jag tycker det är bättre att man får riktigt duktig på en sak än halvdålig på 10. Och vill man hjälpa människa så ska man inte tycka synd om dem. Utan man ska behandla dem med respekt. Tiden på V-backen gick och jag bestämde mig. Jag ville inte bli en bitter martyr som efter 20 år skulle säga att jag fick aldrig chansen. För jag tycker vi lever i världens bästa land. Det faller inte bomber på oss, vi kan äta oss mätta. Vi har alternativ. Tar man inte chansen att bo i Sverige, då får man fasiken skylla sig själv. Det var Bad Boys med Alexandra Burke och Flo Rida. Så jag startade Glada Hudik-teatern och de flesta i min omgivning tyckte att det var en galen idé. Man kom med konstiga argument att de utvecklingsstörda skulle kunna bli trötta. Och det är fortfarande den vanligaste frågan vi får idag. Blir de inte trött? Jag var helt besatt av idén att det skulle lyckas. För ska man lyckas med sån här grej, då måste man nog vara lite besatt. Vi startade och tränade med vår ensemble och snabbt insåg jag att vi hade hittat rätt. Det kändes toppen. Och vi var snart framme vid vår första föreställning inför publik. Tomtar på rymmen. Året var 1996 i Hudiksvall. Vi skulle sälja 400 biljetter, men stora delar fick vi ge bort. Ingen ville komma och titta på det här. Då slog det mig att samhället hade lika mycket fördomar som jag hade när jag började jobba. Men startar vi en teater nu, då hittar vi den här gemensamma nämnaren så alla rädslor och fördomar övergår till förståelse och vänskap. Så blev det också med facit i hand. Folk ringde hem till mig på kvällen och sa att jag skulle lägga ner det. Man bokade av teatern bakom min rygg, jag bokade på den. Men trots allt motstånd kändes det här bra. Fram till 3 dagar innan premiären, då ringde en mamma till mig, till de utvecklingsstörda skådespelerskorna och säger så här: Per, du ställer inte upp min dotter på scen då. Va? Säger jag. Du ställer inte upp min dotter på scen. Så berättar hon sin livshistoria. Hon hade fött sin dotter i slutet av 50-talet. Diagnos Down syndrom. Då fick man inte åka hem. Då var det taxi raka vägen till institutionen. När hennes dotter kom tillbaka 12 år senare, då fick de inte gå in på vissa matvaruaffärer för man trodde utvecklingsstörda snatta. Fick inte gå in på vissa restauranger för hennes dotter hade ett osmakligt utseende. Mamman sa jag vill än en gång inte känna att inte mitt barn blev som alla andras. Då tänkte jag, vad har jag dragit igång nu? Har jag haft egna barn då? Då har jag lagt ner det på en gång. Det hade jag inte. Och det kanske var tur. Nästa förälder ringde, nästa ringde. Det blir krismöte med alla anhöriga 2 dagar innan premiären. Och alla anhöriga sitter och berättar sina livshistorier. Och jag förstod nästan ingenting. Jag förstod inte de anhöriga för jag tyckte att de var onda. De ville stoppa en jättebra idé som jag hade. Så efter ett långt möte säger jag, vi kör ändå. Då reser sin pappa upp och säger, hela mitt liv har jag hört att min dotter kan utvecklas. Hur ska du kunna visa det? Jag ger honom en biljett och sa, kom och titta. Premiärdagen kom. Föreställningssalen började fyllas. Sist kom föräldrarna och de var inte stolta föräldrar som satt sig längst fram. De var livrädda föräldrar som satt i de yttersta platserna, likgrå ansikte, kollade rakt ner i backen. Och när jag såg det tänkte jag, går det här fel nu? Det var hoppa bakvägen och aldrig visas det Hudiksvall någon mer. Ridån gick upp. Föreställningen gick lysande. Efteråt blev det stående ovationer. Och efter föreställningen kom föräldrarna stolta och tårarna rinner och säger så här. Det här är min son och det här är min dotter. Titta vad de kan. Och föräldrarnas glädje och stolthet att deras barn betyder någonting. Föräldrarnas glädje och stolthet att deras barn har fått en plats. Det är den största drivkraften för mig att driva det här vidare. Och tänk om jag 96 skulle sagt till alla som inte trodde på oss att 2010 är utvecklingsstörda de största marknadsförarna för Hudiksvalls kommun. Ja, då tror de har satt in mig på psyk. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. Cher, Walking in Memphis. För ett par år sedan fick jag ett brev från en mamma vars dotter är med i ensemblen. I brevet berättar hon hur mycket teatern har betytt. Och det här brevet sammanfattar nog allt vi står för. Och jag tänkte läsa det här. Ur föräldraperspektiv har Glada Hudik-teatern gett Maja ett innehållsfullt och rikt liv. Maja har genom teatern utvecklats mycket vad det gäller social kompetens. Hon har blivit öppnare och vågat ta för sig mer i livet. Hon har blivit någon i den sociala gemenskapen. Maja har fått en tillhörighet med andra som har samma handikapp. Tidigare har hon varit mycket ledsen, sorgsen, sluten och stundtals inte velat leva ett liv med 47 kromosomer. I dagens samhälle räcker det med att man är avvikande utifrån gängse gällande normer för att hamna i utanförskap, bli en förlorare. Det kan räcka med för stor näsa, stor mage, svårt att läsa, svårt att räkna. I Glada Hudik-teatern duger alla som de är. Där blir man sedd och tagen i anspråk trots att man är 1,34 lång, väger 67 kilo, har Down syndrom med allt vad det innebär. När Maja växer också vi som anhöriga. För hon har haft en syster som hon har blivit mobbad för. Som har nu fått en syster som har blivit kändis. Den oro som vi känt för framtiden har nu falnat. Nu står Maja på egna ben. Hon har en bästis med samma handikapp som hon har träffat i ensemblen. De bor i lägenheterna bredvid varandra i ett centralt gruppboende i Hudiksvall. De älskar varandra och de älskar teatern. Gunilla Nybom, mamma till Maja Karlsson, skådespelare. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Elvis Presley, In the Ghetto. Jag heter Per Johansson och du lyssnar på mitt sommarprogram. I Grada Hudik-teatern har vi en ledstjärna. Det är att alla ska få vara duktig. För all modern psykologi säger, får människan vara duktig växer man. Det ska man ta tillvara på. Vi försöker därför hitta roller åt var och en där de passar in. Den enda plumpen var när vi gjorde en föreställning om ett bankrån. Då en av killarna som skulle vara bankrånare tackade nej. Så jag undrade varför. Då sa han, jag har ju så mycket pengar redan. Jag måste nämna två exempel på hur vårt sätt att jobba fungerar i verkligheten. En kvinna i vår ensemble sa redan från början att Per, jag vill spela vacker i alla föreställningar vi ska göra. Så jag skrev bara vacker roller till henne. Men efter ett par produktioner frågade jag, du som redan är så vacker, varför vill du spela det? Då svarade hon, när jag var liten och gick i skolan och mamma köpte nya klänningar åt mig, då red hon sönder dem och kastade snö på mig. Och Per, tror att de gjorde det för att jag är annorlunda? Ja, tyvärr, svarar jag. Vad dumt, sa hon, men lova mig en sak. Här får jag vara vacker, va? Ja, så länge du vill. Och när hon får vara vacker, då växer hon flera meter. Återigen, att bli sedd. En annan kvinna började vår ensemble för 6 år sedan. Hon har schizofreni, hon är utvecklingsstörd och alla hennes omgivning berättar om vad hon inte kunde göra. Och det är väl bra på Sverige. Kan man jobba till 80% så funderar vi, varför kan man inte jobba 20 till? Jag tycker, börja med de 80 man kan och bygg därifrån. Så efter många möten så sa jag till alla hennes omgivning, vad kan den här tjejen då? Hon kan sjunga, va? Ja, sa alla, då ska hon bara få sjunga i Grada Hudik-teatern. Hon fick börja vår ensemble. Men problemet var att första året satt hon och gömde sig på en toalett. För hennes sjukdomstillstånd tog över. Hon hörde bara röster. Då tänkte jag, nu har vi gjort fel. Men andra året började hon komma ut från toaletten och sitta och lyssna på oss. Men hon vägrade gå upp på någon scen. Tredje året började hon komma och sitta vid scenkantet. Fjärde året var hon med lite grann. Och för 4 månader sedan så samma kvinna som gömmer sig på toalett för 6 år sedan och sjunger duett i Melodifestivalens mellanakt inför 10 000 i publiken och 3 miljoner i tv-soffan. Och då vet jag. Ger man människor rätt förutsättningar, tror man på människors vilja att utvecklas, till slut flyger man själv, och då är hon ett levande exempel på. Och här kommer låten som vi hade den stora förmånen att framföra i Melodifestivalen. En Kent-låt som heter Sverige. Och snälla, lyssna noga på texten. En utvecklingsstörd person som jag lärt mig mycket av hette Lumpan. Vi träffades redan första dagen på dagcentret. Och han hade som trick att skrämma livet ur alla nya. Han hade ett emaljöga. Så när jag andra dagen sa att han skulle gå och tvätta ansiktet och särskilt ögonen så gjorde han det bokstavligen. När han kom tillbaka hade han bara ett öga och kunde se rakt in i huvudet på han. Så jag höll på att svimma. Men då kom min kollega och sa att så det gör jag med alla nya. Han hade lite partytrick. Han drev ofta med omgivningen och så fort han flinade precis som bara han kunde göra så visste alla att det var något lurt på gång. Han dog tyvärr för 5 år sedan, men det är många minnen som lever kvar. Ett minne har jag när vi skulle spela in en kortfilm på Arlanda och var det samla hela ensemblen där. Lennart skulle spela flygkapten i den filmen vi skulle göra. Och var det skylt upp en disk med Solresor som det fejkade flygbolaget hette. Lennart satt innanför disken, fint klädd i en flygofficerkostym och allt såg väldigt verkligt ut. Vi hade två kameror och vi skulle ta sista scenen för dagen. Vi hade även satt upp avspärrningar så andra som inte tillhörde kortfilmsinspelningen kunde komma förbi. Inspelningen startade och jag sa, kamera ett klar, kamera två, nu kör vi. Då kommer plötsligt tre kinesiska resenärer som absolut inte tillhörde vårt gäng och gick förbi avspärrningarna i riktning mot Lennart och den fejkade disken. Och jag kan lova att det var inte tänkt att de skulle vara med. Så jag tänkte för ett tag, nej, vi måste bryta. Men jag var så nyfiken på hur Lennart skulle lösa situationen så jag lät det gå. Resenärerna kom fram till disken där Lennart sitter och det nickar artigt mot honom. Han nickar tillbaks, det nickar igen, han ler och nickar tillbaks. Så fortsätter det artigt och till slut frågar de på knagglig engelska, the tickets. Och jag var helt säker på att inte Lennart kunde engelska. Men han svarade precis med att ta upp alla låtsasbiljetter, kasta upp dem i luften så det regnar biljetterna över de tre stackars kinesiska resenärerna och så utbrister han, halleluja. Och jag har sällan sett så förvånade ansikten. De vänder på klacken något därifrån och biljetterna yr runt om. Och jag blir faktiskt förvånad om de kommer tillbaka till Sverige efter det här. Efter intermezzot så kommer Lennart fram till mig och lägger armen med mig och ler och säger, Per, undra vart fan de hamnar någonstans. Miss Li sjöng Dancing the Whole Way Home. Sommar heter programmet. Jag heter Per Johansson. Vi brukar parallellt med vår teater göra studieresor med våra skådespelare. De älskar att göra saker tillsammans med oss. Och en resa som jag sent kommer glömma är en Stockholmsresa som vi hade ordnat med och som skulle innehålla många kulturella inslag. Men när vi presenterar idén för skådespelarna så fick vi inte direkt stående ovationer. Då tyckte jag att vi hade ordnat en tråkig resa. Så de kom genast med egna förslag. Och de förslag de kom med var kanske inte det man hade tänkt på i första hand. Det ena var att vi skulle gå på en videobutik på studiebesök. Det andra var att vi skulle träffa kungen. Och det tredje var att vi skulle åka rulltrappa. Men det var ju deras önskan så vi gjorde väl det då. Och första dagen när vi kom till Stockholm var det dags för studiebesöket i videobutiken. Och det är nog bland det märkligaste jag har gjort. För 5 i 10 står vi och väntar hela gruppen. 10 öppnar ägaren och stormar vi in. När vi kommer in i butiken står alla och tittar rakt fram i sin hylla. Ingen går runt. Och ägaren frågar vi om vi har hjälp. Nej, vi tittar bara. Efter 5 minuter har stått stilla i den här butiken så går alla ut. Och när vi kommer utanför säger en kille så här. Det var som i Hudik. Ja, säger alla. Och så går vi vidare. Och det är nog bland det märkligaste jag har gjort. Ingen frågar någonting. Men jag tror att de såg samma filmer som Hudiksvall. Sen var det dags för studiebesöket på slottet. Och då trodde ju naturligtvis att alla att kungen bor ju på slottet. Men vi fick ju bara en privat visning. Och jag tror aldrig jag sett en guide så trött efter en visning. För i varenda rum vi kom så frågade de, vart är kungen? Sista utflyktsmålet på resan var rulltrappan. Och varför jag tror rulltrappan var så intressant var att många i vår ensemble hade aldrig åkt. Hur som helst så kommer vi på centralen som ett stort lämmeltåg. Och alla skriker glatt och högt att vi är från Hudiksvall, vi ska åka rulltrappa. Och alla pekar på att det här är Per Johansson, vår personal. Men jag gick ju knäpptyst i ledet för att smälta in. När vi kommer fram till rulltrappan så tvärnitar den första i kön och säger, trappan åker ju. Ja men det är därför det heter rulltrappa, säger jag. Då säger den här killen, men de står ju still hemma. Ja men det är det som är skillnaden. Skillnaden mellan en vanlig trappa och rulltrappa att den åker. Då hör man bakifrån en kön att det kan vara farligt. Och alla i vår grupp börjar backa därifrån. Och jag säger, vart är ni på väg? Nej, vi ska inte åka. Då säger jag, nu har vi åkt till Stockholm för att ni vill åka rulltrappa. Nu ska vi göra det. Så jag tar tag i den första personen och lyfter på han på rulltrappan. Och när han kommer på så skriker han, hjälp! Och ni kan tänka hur det lät när jag lyft på alla 28. Det lät som tredje världskriget hade brutit ut. Jag ställer mig också i gruppen och skrek hjälp för att smälta in. Hela centralen stannade upp för att beskåda detta märkliga skådespel. Och mitt under färden så skriker en kvinna i vårt gäng med tårar i ögonen åt en familj vi möter att Per Johansson och personal tänker mörda oss. Vi närmar oss slutet på trappan och det blir panik för ingen i vårt gäng vet hur man ska kliva av. Det är så tyst på centralen som man kan höra en knappnål falla. Duns! Alla ramlar i en stor hög. Och när jag ligger där tillsammans med de andra i denna hög och är beskådad av hela centralen, tänker jag, är det värt den här lönen? Alla tittar på oss och till slut är det en hur våran grupp som kliver upp, sträcker armarna upp i skyn och utbrister, vi klarat! Då händer det något märkligt. Då börjar hela centralen att applådera. Så våra skådespelare tror att i Stockholm applåderar man när man åker rulltrappa. Ja, det var Billie Jean med Michael Jackson. Idén om att åka till New York uppkom för drygt ett år sedan. Vi ville göra någonting nytt och ge våra skådespelare en upplevelse utöver det vanliga. Eftersom många inte hade varit utomlands så tänkte vi att korsa Atlanten, det vore något. Men problemet är att många i vår ensemble är flygrädda. Den enda gången vi hade flygit tillsammans var till Gotland på en kort sommarsemester. Och då var det panik innan vi skulle på planet. Vi fick bära ombord en del på planet och alla resenärer tänkte, stackars utvecklingsstörda, de har det tufft. Hur som helst, när alla var på planet och jag hade fått på alla säkerhetsbältena, så var det dags för flygvärdinnan att köra safety ombord. Då tar hon på sig en flytväst. Och när hon drar på sig flytvästen, en av våra skådespelare som knäpper upp bältet springer fram i gången och skriker, Per sa, vi ska ju flyga. Men resan till New York, det gick strålande. Och nu ser man verkligen hur våra skådespelare har utvecklat de sociala signalerna som vi tycker är självklara, parallellt med sitt skådespelande. Att flyga, att bo på hotell, att äta på restaurang. Och förstå en sån simpel sak, varför man använder kort i dörren istället för en nyckel. Det är såna här gånger man känner att det vi har gjort under en lång tid ger effekt. Vi har trott på människors vilja att utvecklas. Och det gör faktiskt skillnad. När jag frågade en av våra skådespelare vad som var det bästa med New York så svarade han, alla skyltar. Ja, man ser olika på saker. Och när jag frågade en annan i vår ensemble hur många våningar det var på hotellet så svarar han 6. Men då säger jag, du bor ju på våning 11. Ja, då är det 12, inte mer. Och hur gick det med passkontrollen då? Jo, som ni förstår gick det bra. Alla kom in i landet. Det var enda gången jag blev nervös, men våra skådespelare sa inte terrorister, de sa turist. Så alla kom in, och alla kom faktiskt ut också. Och när man besöker ett annat land och en annan kultur så blir man så otroligt stolt över den svenska välfärden. För i USA är synen på utvecklingsstörda inte lika självklar som i Sverige. Elvis-föreställningen vi gjorde tog de amerikanska besökarna med storm. Jag tror de inte har sett något liknande. De visste inte vad de skulle förvänta sig och när ridån gick upp så möttes de av någonting helt annat. Efteråt så sa de att det här var amazing. Och det var så härligt att se publiken ställa sig upp i bänkraderna och dansa när våra solister framförde låtarna i föreställningen. Det var Smokey Robinson and the Miracles, Tracks of My Tears. Du lyssnar på Sommar med Per Johansson. Tillsammans med en av Sveriges största livsmedelskedjor startade vi ett mycket intressant projekt som heter Vi kan mer. Ambitionen är att minst 500 utryckningsstörda ska anställas i kedjans butiker. För vi tycker att det är bättre att man får riktigt duktig på att ställa upp burkar rakt i en hylla än att inte ha någon identitet alls. När vi startade projektet hade vi hoppats på en livlig debatt om utanförskap och integration. Men det hände inte så mycket. Så därför skapade vi reklamfilmskaraktären Jerry. Och när den första av tre filmer kom så blev det minst sagt liv i luckan. 80% tyckte att det var toppen, men 20% tyckte att det var helt åt skogen. Man sa att det var diskriminerande, utnyttjande och fruktansvärt. Det som slog mig var att det var samma reaktioner som vi möttes av för 14 år sedan när vi startade Glada Hudik-teatern. Och det gav mig en insikt om att arbetet mot fördomar aldrig får stanna upp. Det blev debatt överallt, i varenda tidning, varenda tv-program. Plötsligt stannade samhället upp för slag och funderade över och diskuterade. Vad är samhällets viktigaste uppgift? Är det att ge en plats till alla? Eller? Genomslaget varit enormt. Matt som spelar Jerry har en Facebookgrupp idag med 249 000 medlemmar. Han har inte internet själv, men han funderar på att skaffa. Och när jag mitt i detta omvälvande äventyr frågar Mats mamma vad hon tycker om allt det här, så säger hon, det här är revansch för oss. För när vi födde Mats 69 så stod de 2 timmar efter födseln klara med adoptivpapperna att vi skulle lämna bort honom. Och att vi behöll han och han idag får synas och gör det han är bra på, det är en seger för oss. You guessed it, folks. Now the end is near. If you know the words, sing up. If you don't, show up at some crap. The final curtain. My friends, I'll say it clear and state my case on which I'm certain. My Way med Robbie Williams. När man leder en sån här verksamhet som Glada Hudik-teatern är det lätt som ledare att man blir hyllad, framburen som någon frälsare. Men det är alltid viktigt att förstå varför man gör saker och ting och var man kommer ifrån. Jag vill med bestämdhet säga att Glada Hudik-teatern är frukten av många medarbetare strävan att prestera det lilla extra. Jag har förmånen att omges av medarbetare som är professionella och oerhört passionerade för vad de håller på med, och då är det lätt att leda en grupp mot ett bestämt mål. Det gäller också att vara ödmjuk inför framgång. För om man möter när man åker hissen upp, möter man också när man åker hissen ner. Och vad jag har lärt mig är att man ska alliera sig med dem som tror på en från början. För det som hoppar på när det går bra är sällan med när det går dåligt. Sedan tror jag inte Glada Hudik-teatern har blivit det det har blivit om vi inte haft så mycket stöd från alla människor i vår underbara stad Hudiksvall. Alla har hela tiden ställt sig bakom detta på ett otroligt och viktigt sätt. Och varför jag tror vår teater har lyckats så otroligt bra, varför vi har sålt 130 000 biljetter, det är att våra skådespelare är opretentiösa, ärliga och lever här och nu. Och begreppet gör bort sig existerar inte. Och de i publiken önskar, där ska jag också vilja stå och vara lika frisläppt. Och så ger de människor hopp. Jag behöver inte ha den perfektaste kroppen, jag behöver inte vara bäst i matte och jag behöver inte plastikoperera om mig. Jag kan lyckas med att jag är jag. Och det är det som är grunden till allt mänskligt förändringsarbete. Att man duger som man är. Och att ha förmånen att jobba med det här gänget, det gör faktiskt livet lite enklare att leva. Ingen dag är den andra lik, men vad spelar det för roll? Jag vill avsluta mitt sommarprogram med att rikta ett speciellt tack till alla underbara skådespelare i Glada Hudik-teatern. Till mina vänner som orkar höra allt ältande om alla galna idéer jag haft. Och till mina kollegor, för att ni har orkat hela vägen. Och till min familj. Utan er så hade inte det här gått. Och till dig som har lyssnat. Tack för att jag fick dela med mig av mitt liv och mina erfarenheter. Ha nu en underbar sommar. Speciellt Felix, Hannes och Elsa. Kram på er.
Det var Sommar i P1 med Per Johansson. Producenter Jenny Sanne Rosqvist och Lena Tideström Sagström.